Ja, tack Jesus för gåvorna som är lagda här till ditt verk, Herre. Och tack att du välsignar var och en som har givit. Vi vet att när vi ger så får vi uppleva välsignelse tillbaka. Tack att du är med oss den här förmiddagsstunden, denna dag. Och du vill tala till oss på olika sätt. Du vill tala till mig, du vill tala till oss alla. Tack för ditt ord är levande och verksamt och kraftfullt. Och det tränger igenom. Tack att det får bära frukt. I Jesu namn. Vi lägger oss alla i dina händer. Amen, amen. Ja, Guds frid och god förmiddag. Idag är det söndagen den 16 februari. Och man kan tro att det är 16 april nästan. Men så är det. Det är bara att följa med. Mot klimat och vädret. Och det, en del blir ju välsignade av det här och andra det blir det inte. Vi ska tala om välsignelse här. Leif var ju inne här på och läste den här underbara versen som vi ofta citerar när det gäller Guds välsignelse ifrån Efesierbrevet. Ja, som utgångspunkt så ska jag läsa ett par versar ifrån Matteus 10, vers 7-8. Nu läser jag här några bibelversar framöver ifrån 1981 års översättning. 1981 översättning är ju samma som 2000. Det är ju så att när 2000 års översättning kom så var det gamla testamentet som var reviderad och ny. Men fortfarande så var ju nya testamentet samma som från 1981. Men ibland så när jag jämför, jag har många översättningar, så tycker jag ibland att den och den översättningen ger lite mer på något sätt. Minst för mig upplever jag det så. Så jag läser 81 här, eller 2000. Förkunna på, det är Jesus här som säger detta. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Jag tycker det är väldigt underbara verser här och viktiga ord som Jesus säger här till sina lärjungar. Och jag har skrivit det som en liten rubrik här. Det är det sista jag läste här. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Och då har jag skrivit det som rubrik här då. Ge som gåva det ni har fått som gåva. Och så har jag satt en liten underrubrik med. Välsigna andra med av den välsignelse vi får. Vid det här tillfället så är Jesus tillsammans med sina 12 lärjungar. Och här kallar han dem för första gången för apostlar, Jesus. Och nu skulle han sända ut dem. De skulle ut och praktisera, för att ta ett modernt ord. De ska ut på praktik. Det talar man ju om i skolorna. Man ska ut på praktik. Och det var vad Jesus här. Han skulle sända ut dem för att de skulle praktisera vad de hade sett Jesus gjorde. Och de skulle dela med sig av hans undervisning. Så man kan ju säga att de hade varit elever tillsammans med Jesus. Och det är möjligt att det står ju inga åtal står inte så mycket åtal i Bibeln. Men man kan ju tänka sig att apostlarna här då hade varit tillsammans med Jesus kanske under cirka 2 år. Och nu skulle de ut. Vi vet ju det att Jesus verksamheten var ju väldigt begränsad. Men väldigt, det hände ju väldigt mycket. Väldigt mycket på cirka tre år verkade ju Jesus. Och det står i vers 1, den läste jag inte, att Jesus gav dem makt. Apostlarna då. Han gav dem makt att utföra tecken under i namnet Jesus. Så nu skulle de ut och välsigna andra och ge andra av det de har fått som gåva av Jesus. Det skulle de dela med sig. Och då ställer man ju frågan, var det här en omöjlig uppgift för apostlarna? Den här orden, arbetsorden kan man säga. Var det en omöjlig uppgift? Nej, inte om vi läser i Markus. Matteus skriver inte så mycket om det. Men Markus 6 och 12 och 13 där. Så står det, vad hände när de gick ut? Jo, det står där. Markus skriver där. De gav sig iväg. 81. De gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig. Och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem. Fantastiskt, det fungerade. Det fungerade. Det som Jesus hade gett dem makt att verkställa. Det står ju väldigt mycket om välsignelse i Bibeln. Man kan säga att det går som en röd tråd ifrån Gamla testamentet och hela vägen om välsignelse. Att bli välsignad och välsigna andra. Det står mycket om det. Och vad innebär nu välsignelse? Vad betyder det egentligen? Vi har ju alla fått uppleva välsignelse. Men vad innebär det? Vad betyder det? Ja, i Gamla testamentet så läser vi om att Guds välsignelse, det är en motpol till Guds förbannelse. En motpol. Det är två olika världar. Och sen kan man också säga att Gud, när det gäller välsignelsen, Gud, han vill välsigna oss genom att uppfylla sina löften. Det är alltså villkorat. Gud, han vill välsigna oss genom att uppfylla sina löften. Välsignelsens verklighet innehåller allt vad Gud vill ge oss i sin kärlek och allmakt. Och detta gäller både andligt och likamligt. En rikedom kan man säga av allt gott som strömmar ner till oss från ovan. Och vi har ju två underbara löften i Nya testamentet om det här. Det står ju mycket om välsignelse, men speciellt två då. Och Leif läste en här, och vi kan ta det andra också. Jakob säger det i sitt brev. Jakob som var bror med Jesus. Halvbror får man väl säga, var han ju. Det var Josef och Marias son, en av deras söner. Jakob säger i sitt brev, första versen och första kapitlet och 17 versen, 81. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Det kommer inget ont, det kommer inget mörker ifrån Gud. Det är allt det goda, det underbara, det kommer ifrån himmelen, ifrån fadern. Och så läser vi Efesierbrevet 1 och 3 en gång till, som Leif läste, och nu är det folkbibeln här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Man kan säga här flödade av välsignelser och återvälsignelser i den här texten. Vi får de här välsignelserna av Gud. Det får vi av kärlek och nåd. Men inte, och det vill jag komma till lite senare, men inte för oss själva. Inte för oss själva. När vi är inne på den välsignelsen, då är det svårt att komma förbi Abraham. I Gamla testamentet. Gud, han kallade och utvalde Abraham. Varför just honom? Jo, därför att Gud, han visste att han hade ett hjärta av tro och lydnad. Det visste Gud. Så Gud, han kallade på honom genom sina löften. Det skulle bli ett stort folk, sa Gud, av honom. Och han skulle välsigna Abraham. Och han skulle bli ett stort namn. Och han skulle få bli en välsignelse. En personifierad välsignelse. Som generationer efter honom skulle bli välsignade av för all framtid. Paulus säger i Galaterbrevet 3 och 14. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Och vers 29. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar enligt löftet. Vi skulle få hans välsignelse. Det är ju fantastiskt. Genom att Jesus Kristus var Abrahams säd, så får vi bli medarvinger till Abrahams välsignelse. Precis som vi läste här. Om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar enligt löftet. Det är fantastiskt. Vi är medarvingar och får uppleva samma välsignelse som Abraham fick uppleva. Tack och lov. Men att vi då får uppleva det här, det innebär ju inte att vi undgår prövningar. Det säger inte Bibeln. Och det har vi ju erfarenhet av allesammans. Att när vi får uppleva genom frälsningen och genom en helig ande, så får vi uppleva välsignelse och andliga gåvor. Men det innebär inte att vi blir felfria. Att vi inte får uppleva prövningar. Nej, nej, åter nej. Det vet vi att vi alla får. Livet är sådant. Men vi vet också att det finns löfte om bönhörelse. Vi får gå till Herren med våra önskningar. Och det finns löfte om bönhörelse. Och det finns en utväg ur det här. Alltså Herren vill välsigna oss med bönhörelse. Vill han göra. Och det tror vi alla erfarenhet av. Jag har det i alla fall. Herren vill välsigna oss med bönhörelse. Vi har haft en prövning. Men så har Herren en utväg. Ja, säger någon kanske. Jag har en prövning. Jag har bett så många. Det har aldrig hänt någonting. Nej, vi vet att det finns sådana fall. Och jag har inga svar på det. Jag tror inte någon har något svar på det. Men vi gör det vi ska göra. Och sen gör Herren sitt. Så är det. Tack och lov. Men min erfarenhet är att jag har fått bönhörelser, jag har haft prövningar, sjukdomar, jag har fått bönhörelser. Men vi är inte fullkomliga här på jorden, det vet vi. Det blir vi där ovan. Tack och lov. Löftet till Abraham, det gällde också att han skulle få ett land. Ett land som flöt av mjölk och honung. Och villkoret för att Gud skulle välsigna dem i det här landet, det var Abrahams och folkets tro och lydnad till Gud. De skulle älska Herren, det har vi hört den här så många gånger, den här texten. De skulle älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta, av hela sin själ och av hela sin kraft. Om man uppfyllde det, så skulle man få uppleva välsignelse. Tack och lov. Vad sa Herren till Abraham när det gäller dessa löften? Vi läser femte Mosebok 11. Och verserna 13 och 15 där. Femte Mosebok 11, 13 och 15. Om ni nu lyssnar till det bud som jag idag ger er, så att ni älskar Herren i Gud och tjänar honom av hela ert hjärta och hela er själ. Då ska jag ge regn åt ditt land i rätt tid. Höstregn och vårregn. Och du ska få bärga in din skörd, din säd, ditt vin och din olja. Och jag ska ge din boskap gräs på din mark. Och du ska äta och bli mätt. Fantastiskt. Här kan man nästan ta till ett modernt ord. Helpension. Det brukar man tala om när det är resor. Resebyråerna arrangerar resor. Ja, på den här resan blir det helpension. Det är ju vad fantastiska löften här. Alltså Guds löften till sitt folk. Det är en rikedom av välsignelser och gåvor. Men till Israels folk då. Men om de avföll och tjänade andra gudar, då skulle de här välsignelserna utebli. Och de skulle till sist förlora sitt land. Vi går vidare här. Några hundra år framåt här i Israels historia. Under kungatiden. Det var så att Israels folk, de fick för sig att nu vill vi ha kungar som styr oss och vårt land. Vi vill bli som grannfolken omkring oss. De har ju kungar och nu vill vi också ha det, sa Israels folk. Men det var inte Guds mening egentligen. Gud ville inte det. De skulle inte ha några kungar, för det var Gud som var kung. Men sen skulle Gud använda ledare. Mose använde han. Mose, Josua och andra domare vid den tiden. De ville Gud använda. Men Gud skulle vara kungen och herren. Nej, men nu ville Israels folk ha egna kungar. Och man kan väl säga att Gud han gick med på det på något vis. Ja, jag går med på det. Men de här kungarna, de ska ha ett hjärta som är hängivet mig. De ska göra det som är gott inför mina ögon. Så ska det vara, så det vill jag ha. Och då ska jag välsigna landet. Och då ska jag bevara er. De tre första kungarna, det var Saul, David och Salomo. Saul, det var så där haltande, det gick inte så bra i början. Det var en dålig start egentligen. Men när David blev kung så nådde Israel sin största tid. Det blev en stormakt som Gud verkligen välsignade. För David, han hade en smörjelse över sitt liv. Och han var kung över Israel i många år. Och Gud välsignade dem. Och trots sina fel och brister som David hade, så hade David ett hjärta som behagade Gud, står det. Och Davids hus och tron, det skulle vara befäst till evig tid. Det var profetiskt. Det skulle vara befäst till evig tid. Jesus, han sa det att han var Davids son. Så det var en tid av uppgång i Israel. De blev en stor makt, de blev välsignade. Men sen hans son Salomo då skulle fortsätta arvet. Och han började mycket bra, kung Salomo. Han var vis, oerhört vis. Och han fick ju förtroendet av Gud att bygga templet också. Det fick inte David, men det fick Salomo. Och det gick mycket bra det mesta utav hans år. Men i slutet så avföll Salomo. Tyvärr. Och då står det att han gjorde det som var ont var i Herrens ögon. Och han öppnade för avgudar och seder från grannfolken. Och så står det att utländska kvinnor förledde hans hjärta. Och i och med Salomos fall och efter hans död, då började de svåra prövningarna för Israels folk och deras land. Och nu skulle 12 stammar här enas. Men det gick inte. Det sprack och landet delades i 2 delar. Och det ena hette Judarike eller Sydriket. Och det var 2 stammar där, Juda och Benjamin. Och huvudstaden hette Jerusalem. Det andra riket, det hette Israels rike eller Nordriket. Och det var de andra 10 stammarna där. Och de hade som huvudstad Samaria. Nordriket, Israel då, de hade under sina år 19 kungar. Under cirka 200 år. Och det tragiska var att ingen av dessa 19 kungar var rättfärdiga i Guds ögon. Alla gjorde vad ont var i Herrens ögon. Katastrofen var ett faktum. Efter de här cirka 200 åren så föll Samaria, huvudstaden, och landet utav det assyriska väldet. Och folket blev bortförda och skingrades, alla 10 stammarna. Och det blev precis som Gud hade sagt till Salomo. När Salomo avföll från Gud: jag ska rycka landet ur er hand. Det var två profeter som varnade för detta i Nordriket. Och det var profeterna Hosea och Amos. Två profeter. Men vad hjälpte det när det fanns andra lyckoprofeter och falska profeter och kungar som drog med sig folket i avfallet? Sydriket Juda, de hade 20 kungar i en period av cirka 300 år, lite längre tid. Det såg lite bättre ut. 12 av de här 20, de var ogudaktiga och de gjorde det som var ont var i Herrens ögon. 6 kungar av de här 20, de var gudfruktiga och de gjorde rätt i Herrens ögon. Men, många män där, inte helt, de kompromissade. De kompromissade genom att inte förstöra offerhöjderna. De här offerhöjderna hade man många utav. Och där uppe på höjderna, där offrar man till avgudarna. De skulle ligga högt, för då trodde man kom lite närmare de här avgudarna. Så att de brydde sig inte om. Och detta misshagade Gud. Och profeternas budskap, det var glasklart. Förstör de här offerhöjderna. Därför att det offrade man till avgudar. Man kan säga att de här ogudaktiga kungarna som fanns i både Israel och Juda, deras avfall skedde på 3 områden, kan man säga. 3 olika områden. Först och främst, de bröt mot Guds bud och stadgar. Otro och olydnad mot Guds bud och stadgar. Det var 1. Nummer 2, de levde i synd, avguderi och olydnad. Förlåt, 2. De levde i synd, avguderi och omoral. 3. De tog efter seder och bruk av sina grannfolk och fiender. Och då kan man säga att genom deras sätt att leva och leda landet drog de med sig folket i avfall. De drog med sig folket i avfall, avguderi och olydnad. Och nederlag och olycka gång på gång drabbade Israel och även Juda, men framförallt Israel, men även Juda. Man kan säga att Guds välsignelse bleknade bort. Guds beskydd tog slut. Men utav de här 20 var det 2 kungar, och de vill jag framhålla här nu. 2 kungar i Judarike. Nu är vi i Judarike, för det är Israel, de hade förskingrats. Det fanns inte kvar. Nordriket fanns inte kvar längre. Men nu i Judarike, Sydriket, så var det 2 kungar ändå som var till 100% gudfruktiga. Tack och lov. Vad hette de? De hette Hiskia och Josia. Hiskia tjänade i 29 år. Josia tjänade i 31 år. Och märk det, Josia var 8 år när han blev kung. 8 år gammal. Varför det är så ung? Ja, hans far som var kung innan honom, han var ogudaktig. Han hade ingen välsignelse över sitt liv. Han dog. Han blev ihjälslagen mycket tidigt. Så därför var Josia tvungen att ta över redan när han var 8 år. Vad hände då när de här 2 gudfruktiga kungarna tog över? Jo, man kan säga att de tog fram storsläggan med en gång. Och de skulle rensa, de rensade och reformerade landet, Juda. De förstörde offerhöjderna som jag talade om innan. Slog sönder stoderna. Högg ner Aseran som var en fruktbarhetsgudinna. De slog ner Astarte som var en modergudinna. De krossade Moses koppardom. Varför det? Jo, den hade folk gjort om till en avgud. De rev ner hus där man itkade tempelprostitution. De avsatte avgudaprästerna, rev ner Baals altarna. Och så uppmanar de prästerna och leviterna att nu ska ni helga er och ta bort orenheten ur helgedomen, templet. Och det står bland annat om Hiskia här att nu vill han sluta ett nytt förbund med Herren. Och nu skulle templet återinvigas. Och nu skulle man offra till Herren, den levande guden. Och när templet skulle återinvigas, då var det fest. Och det står att när offren bars fram i templet så står det att hela församlingen sjöng Herrens lov till cymbaler, harpor och trumpeter. Och det här det pågick ända tills offren hade fullbordats. Nu skulle Gud på nytt välsigna sitt folk. Vad blev frukten av detta? Ja, det blev välsignelse. Det står så här att Herren var nu med kungarna. Jag är kung Hiskia här, men det är klart även Josia. Han var med kungarna så att de hade framgång i allt när de ledde landet. Vilken välsignelse när de rensade bort det orena ur landet. Välsignelsen flödade på nytt ifrån Herren. Men det här var en parentes kan man säga i judahistorien. Vi kommer längre fram här. Det var ju en parentes. När jag tänker på det här med att göra sig av med saker och ting. Laster kanske vi människor som vi har. Så vill Herren, han vill befria människor. Jag tänker en gång vid ett tillfälle på Rallingsås. En midsommarkonferens för rätt många år sedan. Det kanske kan ju ha varit kanske på 80-talet. Och det var på ett kvällsmöte där. Mycket starkt, det var fullt med folk. Och det var en väckelseevangelist där som förkunnade ordet. Och sen var det ett starkt, starkt eftermöte. Då människor kom fram. Och det var, jag upplevde att det var den här gången ett frälsningsmöte. Det var människor som ville bli frälsta som kom fram. Så var det, jag såg det här tydligt där jag satt, så var det en man som kom fram uppe på staden där. Och evangelisten han talade med honom och han skulle be för honom. Och tydligen så var han hade en last och det var, han rökte, han hade cigaretter. Och den här cigarettasken, den låg här i fickan, minns jag. Och vad gör han då, väcker evangelisten? Jo, han lägger händerna på honom och han ville bli, i Jesu namn skulle han bli fri från cigaretterna. Han tog cigarettasken och slängde den på golvet. Nu skulle det vara slut. Nu skulle han vara fri ifrån cigaretterna. Det var radikalt. Det var inga kompromisser där inte. Utan i Jesu namn så skulle han bli fri ifrån denna last. Och där får vi tro att han, jag känner ju inte honom eller vet vem det var. Men vi ska tro att det blev så. Trots Guds välsignelse över judarike då som han sa. När Hiskia och Josua ledde landet så slutade allt med nederlag och upplösning. Därför att de fyra sista kungarna juda. Efter de här gudfruktiga, de var ogudaktiga och levde i olydnad och avguderi och omvände sig inte. Och det som Gud hade varnat för genom profeterna, det uppfylldes nu. Och det blev en bister verklighet för Guds egendomsfolk. Vi känner till det här. Kung Nebukadnessar i Babylon kom med sina härar och intog Juda och Jerusalem. Staden förstördes, muren raserades och templet brändes upp. Judafolket fördes bort, de flesta, så fördes de bort till Babel som slavar. Har du och jag något att lära oss av det här, det är Israels folk och deras, vad de gick igenom? Ja, jag tror att vi har det, absolut. Därför Bibelns budskap, det talar till oss. Det har ett budskap till oss. Frälsningen som vi har fått ta emot utav nåd. Det är ju en gåva från Gud. Det är en välsignelse ifrån Gud. Och vi får av nåd vara Guds barn. Tänk vad underbart. Och ha vårt medborgarskap i himlen. Av nåd är vi frälsta, som det står. Och Jesaja, han säger att med fröjd ska vi ösa vatten ur frälsningens källor. Kungarna Hiskia och Josua, de rensade bort all orenhet bland sitt folk. Och de fick bli till välsignelse för Israels folk genom sitt ledarskap. Genom sitt ledarskap fick de bli till välsignelse för sitt folk. Jag tänker på vårt land. Och jag vet, och ni vet också, det finns saker och ting i vårt land som Gud inte välsignar i vårt land. Vi har lagar som inte Gud välsignar, och lagar som ligger i kollisionskurs med Bibelns budskap. Jag tänker på ett, jag vill inte gå in här i politiken och prata partipolitik, inte alls. Men ett område jag tänker på som inte välsignar vårt land och som skulle egentligen bort, det är aborterna. Cirka 35 000 till 40 000 aborter görs varje år i vårt land. Med sorg läser man dessa siffror. Jag tittade på lite grann på nätet när det gäller svenska städer. Jag kom fram till att Kalmar stad har cirka 40 000 invånare innanför, ja, vad kan säga, 50-skyltarna eller 70, vad nu är. Cirka. Så att ungefär nästan Kalmar stads befolkning får inte leva i vårt land. De släcks. Det här, det välsignar inte Gud. Vi talar här om motpolerna, Guds välsignelse eller Guds förbannelse. Och när det gäller detta området så tror jag Guds förbannelse vilar över vårt land. Jag kommer ihåg, jag ska inte gå in för mycket på politiken, jag sa det, men jag ska ändå nämna det. I början på 70-talet, kanske fram till 75-76, när jag bodde hemma i Nässjö, så var jag engagerad i KDU, heter det. Det betyder Kristen Demokratisk Ungdom, som var ett ungdomsförbund till KDS, Kristen Demokratisk Samling. En kristet parti som startade i början på 60-talet och som skulle vara en motpol till det som skedde i vårt land när det gäller mycket, när det gäller kristendom och så vidare. Det här med aborterna, abortlagen, där kom någon gång i början på 70-talet. Och jag minns att vi i KDS, KDU, där jag var engagerad, vi till och med skrev insändare bland i tidningarna. Vi ville stå upp för det här, att den fria aborten, där kunde vi inte acceptera. Det var mot Guds vilja. Det fanns undantag, minns jag. Vi sa att om kvinnans liv är i fara, då är ju saken ganska självklar att kvinnan måste räddas. Men för övrigt så var det en, ja, det var en synd helt enkelt. Men vi får inte glömma en sak, och det minns jag att vi poängterade. Det är inte kvinnorna här vi ska fördöma som utför aborterna, eller som gör detta. Det är inte första hand de vi ska fördöma. Det har vi ingen rätt att göra. Utan det är ju systemet. Det är ju de som stiftar lagarna. Ja, kort sagt politikerna. Det är ju där knuten ligger. Det är ju de vi i så fall ska fördöma. Och jag tänker på många av det här. Det är ju så många kvinnor idag som gör detta. Och Gud är ju, det finns barmhärtighet, det finns förlåtelse, det finns upprättelse för dessa kvinnor som gör detta. Absolut. Och vi tror att det har funnits sådana fall när det har blivit så. Men det är de som styr, precis som de här ogudaktiga kungarna drog ner Israel och Juda i avfallet, så kan man se en parallell i vårt land. De som leder vårt land, de drar ner vårt land i avfall och orenhet. Jag tror inte det finns något parti i riksdagen idag som har det på sitt partiprogram att vi ska ta bort lagen om fri abort. Tyvärr finns det inget sådant parti idag som finns i riksdagen. Här behövs det väckelse. Stenhjärtarna som måste förvandlas. Är det något i våra liv som behöver rensas? Jag tänker, ja, jag ser till mig själv. Ja, det kan det vara. Absolut. Som ibland bromsar upp kanske Guds välsignelse. För Paulus, han säger så här vid tillfälle: Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Och Jakob, han säger så här i sitt brev: lägg bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Men här handlar det inte om att ha några pekpinnar mot varandra. Du och så vidare. Absolut inte. Det vill jag starkt understryka. Här handlar det inte om några pekpinnar. Utan jag tror att det är Guds ord som fostrar oss. Ordet. Den helige ande är, och hans smörjelse är vår vägledare och vill undervisa oss. Jag tittade på dagens text idag, kyrkoårets text, och råkade jag titta på morgonen. Och då var helgens text det levande ordet. Och en av texterna var Hebreerbrevet 4:12. Jag ska läsa det här, det är ju rätt märkligt. Det visste jag inte om när Herren gav mig det här budskapet, inte alls. Ibland stämmer det med kyrkoårets text, det Herren ger oss. Då kan det vara ibland. Vad står det i Hebreerbrevet 4:12? Jo, jag läser reformationsbibeln här. Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom tills det skiljer själ, ande, märg och led. Och sen står det här viktiga nu, jag vill poängtera här. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det är alltså Guds ord som ska vara vår domare. Och som han sa, det är inte vi som ska ha pekpinna. Men vad är lösningen på många problem? Jo, det är att vi kommer närmare och närmare Jesus. Och den välsignelse och dessa gåvor vi får utav Herren, för det har vi fått allesammans, de får vi ge till andra. Därför att mitt huvudbudskap det är: Gud vill välsigna oss och förmedla nådegåvor till oss, men inte för vårt eget välbefinnande och självändamål, utan för att välsigna andra med evangelium och andra gåvor. Paulus i Romarbrevet 12, han räknar upp en massa gåvor där som vi kan få förmedla till våra, men till andra, till våra medmänniskor. Vi får inte så vi stoppar upp det här inom oss själva, och det, jag vet att vi får tjäna Herren. Vi gör det på olika sätt med våra gåvor, så tjänar vi Herren. Vi får dela evangeliet, vi får trösta och förmana människor som är i nöd, kanske prövningar, då får vi trösta och förmana. Vi får dela med oss av vår, Gud vill välsigna oss på det ekonomiska området, tror jag. Jag tror det. Och då får vi frikostigt, som det står i 81, då får vi frikostigt dela med oss till andra. Och jag har upplevt välsignelse av detta, att vi får göra detta till församlingen, till missionen, till nöden som finns i vår värld. Och vi har en massa andra gåvor. Vi ska älska varandra med broderlig kärlek, överträffa varandra. Vi ska inte vara tröga utan ivriga. Vi ska vara brinnande i anden. Och så vidare. Och vi ska inte, har vi några ovänner och fiender, så ska vi välsigna dem med Kristi kärlek. Vad händer då? Jo, då samlar vi glödande kol på deras huvuden. Tack och lov. Vi får ta till oss det här idag. Det vi har fått av Herren av välsignelse och gåvor, det får vi dela med oss. Men det är ingen piska. Jag läste någonstans att Jehovas vittnen, de måste gå knacka dörr ett visst antal hus varje månad. Och fyller de inte upp det, så blir bakläxa. Vi har ingen piska. Men vi får av nåd tjäna Herren och det vi orkar. Och han vill fylla på Herren, vårt förråd. Ju mer vi ger ut, ju mer får vi tillbaka. Och det gäller på livets alla områden. Tack och lov. Jag har blivit välsignad nu när jag har förkunnat det här idag. Jag har fått uppleva egen välsignelse, tack och lov. Jag hoppas ni har fått det, vänner. Herren har välsignat, eller hur Mats? Herren har välsignat. Det har Mats erfarenhet av, tack och lov. Han har fått ha många härliga, många vittnesbörd om detta här. Tack och lov, Jesus. Halleluja. Vissa har församlingsmöte här snart. Vissa tar och lyssnar till. Jag tog med en CD här. Vissa höra. Det är lite ovanligt kanske. Vissa höra. Det är ingen sång. Vissa höra Ted Sandstedt spela. Han är väldigt duktig som solgitarrist. Ted Sandstedt bor i Bodafoss. Han har varit evangelistkollega med Nenne Lindberg många, många år. För att vara till en underbar välsignelse. Nu är han ofta med Lindbergarna när de är ute och sjunger och evangeliserar för att vara till välsignelse. Stor välsignelse i vårt land idag, Lindbergarna. Men han är duktig, Ted Sandstedt. Han spelat in en CD här med bara musik, en hel del sånger i 60-tals sound. Så vi lyssnar till det här nu ett stycke här. Och sen vid tillfälle om någon vill ha förbön, kom fram under tiden här och sen övergår vi till församlingsmötet här. Tack ska ni ha för att ni lyssnar till mig.